Och min fru Mohabbat, vi är medlemmar här sedan vi kom till Sverige år 2011. Och det är nu 13 år vi har bott i Sverige. Ja, det är 13 oktober idag. Och det var första gången jag fick predika här. Det var 13 januari år 2013. Det finns ingen betydelse. Det är bara lite spännande att anmärka det. Jag ska försöka predika lite långsammare. För vi har vänner från Ukraina. Och Mohabbat ska hinna översätta. För jag tror att det är viktigt att man förstår vad man pratar om här. Ja, vi hade ett möte. Där bestämde vi att vi skulle predika utifrån bergspredikan. Och därför jag predikar om det. Och jag och Mohabbat, vi kommer från Kirgizistan. Det är ett bergland med höga berg, och vi var så vana att se de snövita topparna runt om året. Och jag hade en bild, och jag ber Simon ta fram bilden. Det här är vår stad. Det är ett torg som ligger precis i centrala Bishkek. Och vi bodde ganska nära det här torgen. Våra hus ligger bara några hundra meter från den här platsen. Och så ni ser hur det ser ut. Och den bilden såg vi varje dag när vi bodde i Bishkek. Och de närmaste kullarna ligger ganska nära staden. Så det tog bara en halv timme att åka buss. Och det gjorde vi ofta på vintern när vi var barn. Så vi åkte dit för att pulka och ha det lite roligt. På sommaren kunde vi ta bussen. Det var bara en vanlig stadsbuss. Och vi åkte dit för att klättra upp på de kulorna. Och när vi gjorde det, och från topparna av de närmaste kulorna, fick man se hela staden. Och sen vi pekade på olika platser. Där är vårt hus, och där är en teater, och där är någon annan. Och det var jätteroligt att se hela staden så här. Och jag som gick på universitet och jag läste geografi, och mitt examenarbete handlade om landsformer och miljöer som ligger mellan 3000 och 4000 meter över havsnivå. Då åkte jag i 2 år i rad till ett landskap inne i Kirgizistan, med det högsta landskapet i vårt land. Och där jag nästan varannan dag jag klättrade upp för att undersöka de platserna och miljöerna och sånt, för att beskriva de samla materialet. Och det krävs såklart kraft för att klättra upp på berget, och ibland träffar man moln. Och man ser knappt någonting, men man vet, om man har lite tålamod, om man fortsätter, om man inte ger upp, så man går genom molnen och får se igen. Solen skiner över den blå himmelen. Och sen när man går precis på toppen, då ser man underbara bilden där nere. Och man har känslor, så glädje av allt som man ser. Även jag var inte kristen där, men jag förstod att det var någon som skapade såna vackra bilder. Jag trodde ju på Gud. Och jag trodde att det var Gud som skapade så vackert. Så om man kunde se alltså bägge sidor av berget. Inte bara det när man klättrar upp, man ser bara en sida. När man går upp, då ser man bägge sidor. Och vad ligger där alltså på den andra sidan också. Varför jag berättar allt detta? Alltså ordet bergspredikan alltså värmer lite mitt hjärta. Jag som uppväxt i ett bergland. Alla vi läser Bibeln. Och jag vet om ni märkte att de viktigaste händelserna både i Gamla testamentet och i Nya testamentet hände på berg. Om vi går tillbaka till andra Moseboken, tredje kapitel. Så det står så i första versen. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berge Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se det underbara synen varför busken inte brinner upp. Mose fick möta Gud på ett berg som hette Horeb. Mose var en person som trodde på Gud från sitt barndom. Hans mor som hette Jokeret hette hon. Alltså namnet som utgår från hebreiska Jehova vet. Eller Yashve vet. Som betyder Jehova är mitt ära. Och det är såklart att hans mor som ammade honom fram till 3-4 år. Hon överlämnade det budskapet som hon hade med sig. Så Mose hade alltså kunskap om att det fanns en Gud. Och Mose trodde på Gud i hela sitt liv. Men den dag när han var på Horebberget, han fick möta Gud. Och Gud kallade honom. Mose, Mose. Då svarade han, här är jag. Då sade Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och där i sjunde versen fortsätter Herre. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Och Mose möter Gud och samtidigt han får en kallelse, en befallning att föra Guds folk ut ur Egypten. Såklart, Mose var lite tveksam. Han trodde kanske, vem är jag? Varför just jag? Han var inte så ung, han var 80 år gammal då. Och då sa han till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Då svarade Gud, jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänd dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Israels folk skulle tjäna en gudstjänst. Eller hålla en gudstjänst på berget Horeb. Och att hålla Guds tjänst innebär att de skulle offra under Guds tjänsten. Och prästerna och överste prästerna skulle förklara vad det betyder att offra. Och det är klart som Mose som trodde på Gud, som kunde det berättelsen varför människor lider i Egypten. Varför människor som skapades till ett gott liv hamnade i en sån svår situation, hamnade i slaveri. Och han berättade om syndafallet. Att det var djävulen som lurade de första människorna. Och de blev av med sin Gud. Och Mose, han predikade kanske att kvinnans avkomma skulle komma. Som krossar djävulens huvud. Och det gav hopp. Och offret innebär att människor kan få förlåtelse för sina synder. När de offrade, de skulle se blodet. Att det så starkas oskyldig lam mister sitt liv för människors synder. Tanken var att se blodet, att se döden och förstå att det gjorde det offret för människors synder. Folket gick ut ur Egypten. De lyckades med det. Och de gick in i öknen med sin vandring. Och det var inte så att Mose ledde en alltså, liten grupp av människor. Det står i Bibeln att det var 600 000 män. Om vi räknar kvinnor och barn så det kan vara att de var runt 2 miljoner människor. Så stor skara förde Mose genom Svarta havet först och sen in i öknen. Och det var inte så lätt att leda med en så stor grupp människor. 2 miljoner alltså, det är inte enkelt. Och för att hjälpa dem så bestämmer Gud lämna sina budsord som skulle förenkla deras liv eller reglera på något sätt. Och det hände, och det står i samma andra Moseboken i kapitel 34. Om vi tar från första versen också. Och står det så här. Herren sa det till Mose. Hugg ut 2 stentavlor åt dig, likadana som de förra. På dem ska jag skriva samma ord som stod på de förra tavlorna som du slog sönder. Var redo tidigt imorgon. Du ska då på morgonen stiga upp på Sinaiberget och ställa dig på bergets topp för att möta mig där. Gud kallar igen Mose på ett berge. Men det var ett annat berge, det var Sinaiberget. Och därför Mose budsord som skulle hjälpa folket att lära känna mer vem Gud är och vilken vilja har Gud. Men istället för att följa det ordet. Istället för att fördjupa sig eller i sin tro. Israeliterna de skapar en religion. Och det var en konstig religion måste jag säga. judarna är, det står att det är en, alltså ett utvalt folk. Gud utvalde dem för att de skulle sprida budskapet om att det finns en Gud över hela världen. De skapar en sluten religion. Man fick inte vara en jude om man inte föds av en judinna. Och istället för att vänta på det Messias som skulle komma och sen lovsjunga och prisa honom när han kom, de dödar honom. Och de som dödade Jesus var inte ateister eller icke-troende människor. Det var människor som trodde på Gud, men de som har missat det budskapet som Gud hade haft för dem. Om vi går tillbaka till bergspredikan som står i 5:e kapitel i Matteus evangeliet. Och det börjar så. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Jesus går upp på berget igen och han tar med sig sina lärjungarna. Och där han börjar sin bergspredikan. Och i bergspredikan, han säger i 17:e kapitel: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Och det är lagen som israeliterna försökte hålla fast vid. Jesus visste ju att han skulle bli dödad av judarna. Och han visste varför. Han visste att de skulle döda honom. Att han skulle upphäva lagen. Så det är därför han säger: jag har inte kommit för att upphäva lagen utan att uppfylla. Och det var meningen. Det var meningen att göra offer på de gudstjänsterna som judarna höll på Horebberget. Att uppfylla det laget, lagen som folket fick på Sinaiberget. Och var någonstans uppfyllde Jesus lagen? På berget Golgata. Där han sa sina sista ord i Johannes evangeliet 19:30. Det är fullbordat. Allting fullbordat. Allt som står i hela gamla testamentet. Allt som hände i hela människors historia från skapelse till den stunden när han gav sitt liv på korset. Allting var fullbordat. Och det hände på berget Golgata. Han återuppstod på tredje dagen. Han visade sig till sina lärjungarna. Och han samlade dem igen. Han undervisade om Guds rike. Och han steg upp. Kommer ni ihåg var någonstans hände det? Det var en plats som heter Olivberget. Det var ett berg igen. Och vi kan läsa lite om de händelserna som står i 1:a kapitel i Apostlagärningarna. Vi kan ta vers 12-13. Efter Jesus steg upp mot himmelen, då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden en sabbatsväg därifrån. Ja, titta här vad de gjorde sen. När de kom dit gick de upp till den sal på översta våningen där de brukade vara. Det står att de gick upp igen till den översta våningen. Och jag funderade ofta så, varför var det så viktigt med att göra saker just på berget? Varför det är så viktigt att gå upp till berget? Varför Gud vill ta oss upp hela tiden? Och vissa saker i Bibeln får vi tolka som symboler till olika händelser. Vi behöver inte tolka det som står i Bibeln bokstavligt. För Gud är ande och hans ord är ande också. Och Bibeln är andlig bok. Och jag tänker så att Gud vill att vi ska resa oss upp i anden. För han vill välsigna oss med andliga välsignelser. Gud säger ju, tänk inte på det som är på himmel och på jorden. Utan tänk på det som är i himmelen. I himmelen finns det alla andliga välsignelser. Och Jesus, han dog på korset för att rädda vårt liv. Och om vi läser i Romarbrevet 7:4. Så det står här. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödas från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Gud vill att vi ska bära frukt åt honom. Och när vi läser det här, att bära frukt, så det predikanterna ofta hoppar till Galaterbrevet. Där står om de frukter, andliga frukter. Och det första frukten är kärlek, tålamod och så vidare. Och vi är människor som lever i vår kropp. Så vi är vana att förstå med vårt eget förstånd. Att se saker med våra fysiska ögon. Men Guds vilja att vi skulle se världen genom andliga ögon. Och det finns ett bra exempel i Apostlagärningarna, det tredje kapitel, där Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födelsen. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Hönaporten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och senast fick mannen styrke i fötter och vrister. Här i den här texten vi läser att den här mannen, det var någon som bar honom varje dag. Vi vet inte vilka det var. Det var kanske hans bröder eller hans syskon, grannar eller vänner. Men det var fantastiska, underbara människor. Alltså de såg ju hans behov. Att han förlamat, han kan inte gå. Då bar de honom varje dag till templet på morgonen och hem tillbaka på kvällen. Och det gjorde de varje dag under många, många, många år. De försökte visa honom sin kärlek, sin stöd. Och det fanns andra snälla människor också som kom fram till honom och lämnade sina pengar. Eller någon som kom med mat eller något annat, med kläder kanske. Och det var fantastiska människor. Men de tittade på den förlamade mannen genom sina fysiska ögon. Men Petrus, som var på en annan nivå, på en andlig nivå, han fick se ett annat behov. Han sa, silver och guld har jag inte. Det är inte det som du behöver. Jag har namnet Jesus. Och jag kan ge dig namnet Jesus som kan rädda ditt liv. Så det är därför det är viktigt att stiga upp. Att växa upp i tron. Och nå de andliga toppar. För att se andliga behov. Och som jag berättade från början. Ju högre man klättrar upp på ett berg, desto mer ser man. Är man nere, man kan inte se så mycket. Man kan inte se så många människor som har ett behov. Men när vi reser oss upp så vi kan se mer och mer och mer och mer. Och när vi når den toppen, den andliga toppen, så kan vi se hela världen. Varför lider människor i hela världen? Problemet är inte att det finns krig någonstans. Problemet är inte att människor lider av svält i vissa länder. Problemet är inte att människor lider av sina personliga svårigheter. Problemet är att människor inte känner Gud, inte har Gud. Så det är därför Gud kallar oss. Gud vill hissa oss på de andliga toppar. För att vi skulle se världen genom våra andliga ögon. Vad människor behöver på riktigt. Och i andra Korintherbrevet kapitel 5. Vers 14-15. Kan vi läsa så. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och Jesus Kristus dog för oss alla. Och han vill att vi ska inte leva för oss själva. Att vi ska inte leva för att täcka våra egna behov. Och Jesus säger följ mig.
Och när han kallar sina lärjungarna att följa honom, då säger han: lämna din mor, lämna din far, lämna dina syskon och följ med. Och han menar inte att lämna bokstavligt, utan att tänk inte på dem. Det är jag, Gud, som kan ta hand om din mor, om din far. Det är jag, Gud, som kan ta hand om dina barn, om dina syskon. Tänk inte på dem, följ med. Tänk inte på det som i världen. Och Jesus säger: i världen ska ni lida. Anpassa inte till världen, säger Gud. Och vi som är här, alla vi fick en kallelse. Och som Mose fick möta Gud som ropade till honom: Mose, Mose, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. På samma sätt Gud kallar mig idag. Och han säger: Ali, Ali, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Kirgistan. Och han säger kanske: Jörgen, Jörgen, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Sverige. Goodness, goodness, jag har hört hur mitt folk förtrycks i Nigeria. Eller Hafiz, Hafiz, jag har hört hur mitt folk förtrycks i Afghanistan. Och här har vi Juri. Och Gud på samma sätt säger kanske: Juri, Juri, jag slышу, как мой народ страдает в Украине. Och Gud vill att det är vi som skulle föra våra folk ut ur det slaveri som de lever i idag. Att vi skulle föra dem ut ur mörkret som människor lever idag. Och i sin bergspredika, Jesus säger: ni är ljus, världens ljus. Det är vi som skulle lysa över alla människor. Och med det ljuset som Jesus ger oss, vi skulle visa vägen till dem som lider idag i världen. Och Jesus säger att vi är salt. Om saltet förlorar sin sälta, så det finns inte mening med det saltet. Och sälta är vår tro och vår kraft. Så det jag önskar att vi skulle lysa med det ljuset som Jesus ger oss. Och Jesus säger: en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Ser goda gärningar. Inte de gärningarna som vi kan göra fysiskt. Vi vanliga människor, när vi ser någon som är hunger, vad tänker vi på först? Vi tänker på att bjuda lite mat. Om vi träffar någon som är törstig, då vi försöker bjuda på ett vatten. Om vi ser någon som saknar kläder kanske, då bjuder vi på kläder. Men problemet är inte att man är hungrig eller man törstig eller man fryser. Problemet är att man har inte Gud i sitt hjärta. Och det är vi som kan visa människor den vägen till Gud. Det är vi som kan förmedla budskapet att Jesus är sanningen, vägen och livet. Ingen kommer till Gud utan genom honom. Det är oss Gud kallar till de andliga höjder för att vi skulle se alla människors behov, vad de behöver på riktigt. Och jag vill att vi ska fundera om det under veckan och ber kanske att Gud ska ge oss mer djup insikt på vem han är, varför han kommer och varför han kallar oss idag. Jag ska be. Jesus, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar att vi hör till dig. Jag tackar att vi får kallas dina barn och du är vår fader. Jag tackar för det kallelse som vi fick av dig. Och du kallar oss för att föra människor från den mörka världen till ditt ljus, till det underbara ljuset. Och jag ber om din hjälp och jag ber om din kraft. Hjälp oss att uppfylla lagen. Hjälp oss att förmedla ditt budskap om att det finns bara en väg för att möta dig. Det finns bara en väg till himmelen och en väg till all himmelska välsignelse. Och det är du, Jesus. Och vi tackar dig. Vi tackar att du är med oss. Du hör alla våra böner och du svarar på oss. Och jag prisar ditt heliga namn. Och jag åkallar ditt namn. Och jag ber i ditt heliga namn. I Jesus Kristus namn ber jag. Amen.